Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Vieri. L'Inter non è solo questo, ma la prima tripletta italiana dell'attaccante più pagato della storia spazza via in un colpo solo, anzi in tre, le scorie di un precampionato oscuro e le preoccupazioni.
Vi hoppar fram till nästa säsong. Gå in på hösten 99.
Ja, det är väl just hösten vi ska till för sommaren. Ja, den blir lite utdragen och Ronaldo blir lite försenad och är väl inte absolut toppslag när han väl kommer tillbaka till Italien. Och den här sommaren har Moratti köpt Bobo Vieri på ett sätt som fick konsekvenser i Italien. Och ja, det är Vieri som får leda linjen i början av säsongen. Premiären mot Hellas Verona. Ronaldo börjar på bänken. Travar in lite försiktigt i andra, men ja, Vieri gör hattrick och inte vinner med 3-0. Sen är det en omgång till då Ronaldo i alla fall deltar lite grann, men sen är det känningar och det är jobbigt, så det blir paus ett tag. Ronaldo är upptagen med att dra iväg och stoppa ett krig. För det ska ju också göras ifall man ska in bland de riktigt stora. Och nej, det här är ju inte Drogba i Elfenbenskusten. Nej. Det är väl snarare Pelé och Nigeria, den skrönan som ju ofta dras om hur vapnen tystnade när Pelé var på besök.
Just det.
Ronaldo drar lite oväntat och i alla fall i någon mån självpåkommet till Kosovo här i slutet av september 1999.
Jag tror Moratti som bara, vad fan ska du dit?
Det var väl rätt mycket så. Ja. Svaret var, mina agenter har sagt att det är bra för mitt varumärke.
Exakt.
Det är väl den sorgliga sanningen.
Ja, det är klart det.
Sen tror jag väl i och för sig att Ronaldo kände liksom en humanitär vilja att försöka hjälpa till och göra gott ifall det nu var möjligt.
Ja.
Men det är klart att det inte var Ronaldos idé.
Nej.
Att dundra till Jakova i Kosovo mitt under pågående krig.
Nej.
Visserligen kanske inte den mest krigsintensiva perioden just nere i Kosovo under de här månaderna, men ändå en poäng som ofta görs att den här dagen när Ronaldo var där, då smattrade det inga vapen.
Nej.
Ronaldo stoppade ett krig. Jaha, ja, allt väl så långt, men blir någon fotboll spelad den här hösten då? Inte så där jättemycket. Det blir ett mål mot Piacenza strax efter Kosovo. Sen blir det någon match till innan det är dags för Milano-derbyt. Och där gör Ronaldo mål på straff tidigt. Men sen går ju den dåren och blir utvisad eftersom att han kände sig provocerad av Roberto Ayala, argentinaren, som sagt något nedsättande om hans tänder.
Ja.
Så då rycker Ronaldo efter en halvtimme och inte får spela med 10 man, och till sist förlorar de ju efter 2 sena Milan-mål. Och så blir det avstängning och det är inget bra. Och sen tillbaks, och då är det stor förlust mot Bologna. Vad fan ska det inte bli något av den här säsongen? Ja, men sen är det ändå Lecce hemma. Och visst, nu lossnar det. Vinner till sist med 6-0. Och Ronaldo är väl inte briljant, men han gör i alla fall ett av målen på en straff som han själv fixat fram. Men strax därefter så fastnar han ju till lite i gräset när han möter en boll och ska vända upp. Och det ser ju verkligen inte allvarligt ut. Det är bara en sån där situation som man ser en gång i kvarten, och det man förväntar sig är ju att han liksom bara ska gnugga sig lite på något knä eller någon vrist och sen ska han jogga igång och spela vidare. Men han försöker lite grann, sen signalerar han för byte och knallar av. Men det är väl bäst att liksom spela säkert. Det är någon typ av försiktighetsåtgärd.
Pare che ci sia qualche problemino per Ronaldo.
Zoppica, una botta comunque, non mi sembra niente di particolarmente grave. È chiaro che ogni volta che si tratta di Ronaldo c'è grande preoccupazione. L'ambiente nerazzurro adesso sta procedendo a rendere freddo il piede, la caviglia di Ronaldo, che dovrebbe comunque prendere il suo posto.
Abbiamo visto dal replay che ci ha mandato la nostra regista Cettina Mammoliti che non proprio nel momento in cui stava controllando il pallone Ronaldo che...
Nej, efter bytet så är det såklart ändå dags att kolla till ifall det var något som hände och något som kanske till och med gick sönder. Och vem tror du finns i Inters omklädningsrum vid det här laget?
Det är Filé.
Filé är där. Ja. Han är liksom inhyrd som någon typ av personlig tränare för Ronaldo slash lagläkare. Och han kan ju på plats och ställe konstatera att oj fan, här är ju då knäskålsseman halvt söndersliten.
Kan inte du berätta igen hur den sitter fast med benet?
Ska fan kolla om den där jävla senan.
Nej, gör inte det, snälla.
Ja, men går den uppåt eller går den neråt?
Det spelar ingen roll.
Går den mot lårbenet eller mot skönbenet?
Ja, jag tror det är mot lårbenet. Men...
ja, det är nog fan mot lårbenet.
Ja. Vad gör Filén?
Ja, Filén konstaterar faktum. Och inser att fan i helvete, det här är mycket värre än vad vi trodde. För det här är ju en rejäl jävla skada. Ja. Den här senan har då till sist halvt dukat under av allt jävla slitage. Mellan knäskål och muskel. Och nu liksom finns det inget utrymme för diskussion eller tvehågsenhet överhuvudtaget. Utan det här måste opereras och... det ska ske snabbt och sen är det lång konvalescens. Det är en svår skada. Men det finns väl ändå gott hopp om att Ronaldo i alla fall ska kunna spela igen den här säsongen. För detta är den 21 november. Det är ändå ett halvår kvar av säsongen. Ja. Ja, men 4-5 månaders konvalescens. Ja, men, ja, lite mer speltid ska det väl bli. Och den prognosen tycks vara korrekt. För knappt 5 månader senare då möter en strålande glad Ronaldo den italienska pressen och då meddelar han att det finns 2 glädjebesked att redogöra för. Till att börja med så har han fått sin första son just den här dagen. Och för det andra så har han då dessutom fått klartecken att återvända till matchspel på fotbollsplanen. Så livet är vackert, konstaterar Ronaldo inför sina åhörare. Och det är den 6 april. Den 12 april är det dags att spela. Och det är ju då en match som folk har sett fram emot av flera olika anledningar. Det är alltså den första av 2 italienska cupfinaler mellan Inter och Lazio. Och det är klart att det är ju stort. Men det är fan nästan ännu större att fenomenet nu ska återvända. Ihoplappad, utvilad, bättre än någonsin kanske. För visst, man hade ju sett på honom att han var rätt sliten innan skadan. Nu har han fått möjlighet till vila och rehab och återuppbyggnad. Så nu är det bara maxvarv som gäller igen. Och när det har gått en knapp timme av finalen, ja, då är det dags att släppa loss Ferrarin, för Marcello Lippi kan konstatera att Lazio precis har tagit ledningen med 2-1. Seedorf gjorde mål för Inter, Nedved kvitterade, Diego Simeone gjorde 2-1 för Lazio. Bra spelare, ja. Men ingen som killen som nu blir inbytt, ingen som Ronaldo. Byter med Roberto Baggio, till och med Baggio bleknar ju.
Ja.
Och så kommer han ut och återvänder till spel och har några bolltouchar och känner väl sig för lite grann innan han efter knappt 6 minuter på planen får den här möjligheten att vända upp och komma rättvänd och trycka mot Lazios backlinje. Och det gör han och han pressar ifrån och precis då så, ja, verkar det ju som att han liksom faller offer för en krypskytt eller något, för han bara faller till marken. Och när man sen ser reprisen så ser man ju att fan knät viker
sig. Ja, alltså det är så... jag kan inte lägga ut det, tror jag. För det är så jävla äckligt. Alltså, det ser ut som knät bara exploderar, säger man.
Ja, det är ju ett ord som har använts. Och Det var filé som använde. Han sa just att knät exploderade och beskrev sen knäskålen, det hamnade alltså halvvägs upp på låret. Ja. Och att begripa hur det går till. Nej. Det förstår man då är den här senad, den har helt släppt. Ja. Och det är onekligen ett argument för att det förmodligen förbinder knäskålen med låret just. För ja, själva knäskålen ska ju då... Fan vet du om det är det förresten? Anatomiskt kanske är ett motargument.
Det är garanterat någon läkare som lyssnar på
alltså,
detta.
Jag tror att... Jag ska inte säga att 90% av dem som lyssnar fattar vad fan som är rätt och vad som är fel. Det är bara vi som är dumma. Men ja, det finns mer än en läkare som kan liksom ja, peka oss rätt.
Ja.
Alltså, knäskålen... Den ska då hamna halvvägs upp på låret enligt filé.
Ja.
Vad fan, det är väl nästan ett argument för att det släpper ner till, eller?
Ja, det är det ju.
Det måste det väl vara?
Ja, det borde det nästan vara.
Ja, det här är ett starkt diskussionssegment. Ja. Och där ska vi inte
vi fortsätter
fastna
efter programmet, Erik.
Ja, det är inte,
en timme.
Det är inte läge att sitta och skrocka ja, runt sin egen okunnighet och ignorans. För precis som du säger, hemska bilder. Ja. Jag tycker att liksom själva sekvensen är knät viker sig. Ja, det är ju en sak. Men det är ju Ronaldos jävla reaktion ja, som smärtar så fasansfullt mycket. För han ligger där och skriker av smärta och skräck. Och Marcello Lippi vankar oroligt.
Alla
av
spelarna och, är helt ja, chockade på planen.
Simeone gör ju någon typ av så här hiss out. Ja. Alltså något så här, bara, jag kan inte kalla det washout-tecken, men han indikerar tydligt att fan, nu är det över. Ja. Och spelarna, precis som du säger, lagkamrater är ju nära att bryta ihop.
Ja.
Och sen efter någon minut där kommer den där jävla bilen. De lassar på honom på bilen. De kör ut honom. Och det är så tyst på läktarna. Det är bokstavligt talat någon sorts av begravningsstämning. Ja. Och det är med för att man liksom hör honom skrika. Man ligger och skriker efter mamma.
Ja.
Och det är något med det som är så jävla berörande. Ja. Liksom. Ja. Och man vet ju inte, det är ju något jag lärt mig med liksom idrottsmedicin, med fotbollsskador. Man vet inte. Det som framstår som det allra värsta och mest allvarliga visar sig ibland vara liksom någorlunda rättframt att läka. Medan sånt som överhuvudtaget inte ser särskilt problematiskt ut kan medföra att folk är borta i flera år.
Ja.
Men här är ju definitivt bara liksom instinkt när de kör ut med honom att det där är ju det.
Ja.
Alltså, han spelar. Det
nej,
och gör han det kommer ju aldrig vara samma spelare. Och,
du är alltså 23.
Ja, nej, det,
23. Ja.
Det är inte klokt det heller. Han, ja, redan när det sker känns han ju långt mycket äldre.
Ja.
När man nu ser tillbaka så går det knappt att greppa att han bara var 23.
Nej. Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar, ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okej.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sådana att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja, men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande?
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Och då har vi kommit fram till början av december 2001. Det har alltså gått 600 dagar sedan skadan.
Ja.
Det har gått nästan 2 år sedan Ronaldo senast gjorde ett mål. Men nu startar han mot Brescia borta. Och nu håller knät, nu håller kroppen. Och det tar inte ens 20 minuter innan Ronaldo faktiskt har stött in ledningsmålet för Inter. Och det är inte skitvanligt att bortalaget gör mål i en Serie A-match och hela hemmaarenan står upp och applåderar.
Nej,
men här snyggt. Är det nästan så. Och det är inte bara publiken, liksom Brescias tränare Carlo Mazzone, han står upp och applåderar. Det här är liksom inte ett mål för Inter. Det här är ett mål för hela fotbollssporten. För fotbollen hade varit så snubblande nära att förlora en av sina allra största i förtid.
Ja.
Och nu blev det inte så. Nu blev det så här istället. Nu var Ronaldo tillbaka på planen och i målprotokollet. Och därigenom såg också decemberhimlarna lite mindre gråa ut oavsett vem som tittade upp.
Ronaldo que marca 0-1 en el marcador. La alegría para el brasileño. Extraordinaria la jugada ahora mismo del Inter de Milán con ese pase de Christian Vieri. Magnífico. Y Ronaldo, qué importante es jugar
en corto y ha sido simplemente que se contara una vez. Vamos a ver la jugada, porque ahí ya sale el fuera de juego. Ahí
se sale del fuera de juego. Está bien habilitado. Posición correcta de Ronaldo.
Cómo se la devuelve. Y Ronaldo cómo resuelve el primer toque según le cae con la derecha. Golazo, muy bonito la jugada. Y sobre todo es ese golpe que yo comentaba al principio del partido. El Cooper quiere hoy sobre todo dar un golpe de moral, un golpe de efecto a la liga.
Men det finns ju mer än ligan det håret.
Finns mer än ligan i livet. Och jo, så är det ju. Det finns faktiskt saker som är större än ligan. Och det är inte för att Ronaldo tog lätt på Serie A och Inter. Men här du brasse, det går inte att hitta något som är som VM. Och han har haft olika drivkrafter och målsättningar under sina skadeperioder. Men det har ju varit VM. Någonstans har det alltid varit det som varit det tydliga målet längst där borta när tunneln tar slut och ljuset tar vid. VM 2002. Kanske ändå, kanske finns det en liten chans. Och det var ju inte bara Ronaldo som såg på det på det sättet, utan det gjorde det brasilianska landslaget också. Ja. Hade haft ett chockerande dåligt kval. De hade förlorat en VM-kvalmatch i sin historia, tror jag, innan det här kvalet rullade. Och nu förlorade de match på match på match. Alltså, de var jättenära att missa VM helt. Ja. Och det fick då följden att trots att Ronaldo alltjämt var skadad, visserligen i en ny sena men lika fullt skadad, så bjöds han in till någon form av ödesutvärdering redan i februari 2002. Nu ska inte några luddiga italienare vara här och tycka något, utan nu ska det vara Filé och grabbarna som kommer med trygga brasilianska utlåtanden. Och de gjorde en total översyn av Ronaldo och rapporterade till den nya förbundskaptenen Felipe Auscolari att det här kommer gå.
Ja.
Visst, nu är det hamstringssenan, men den är han tillbaka från om 6 veckor. Och sen är resten av kroppen i fullt VM-dugligt skick, så det här kommer gå. Räkna med Ronaldo. Och det började Scolari göra. Han tog ut Ronaldo till en landskamp mot Jugoslavien i Fortaleza redan i mars. Och det var då innan Ronaldo hade återvänt i matchspel för Inter. Innan Cooper hade tillåtit honom att återvända i matchspel med Inter. Eller som Cooper skulle säga, vad fan, här drar han iväg och spelar för landslaget innan han är spelduglig för oss.
Ja, det kan man förstå att de inte är helt nöjda.
Det hjälpte inte deras relation. Nej. Men det hjälpte Ronaldos VM-aktier. För in i matchen mot Jugoslavien så pratade Scolari med honom inför hela gruppen i omklädningsrummet. Så ja, Ronaldo, idag gör en comeback och liksom oroa dig inte för att göra mål eller så, utan gör bara ditt. Se till att liksom hjälpa laget och sköta det du ska i defensiven, så behöver du inte tänka på något annat än så. Men då tar liksom lagkapten Cafu ordet. Nej, Filipao. Tvärtom. Du kan vara lugn i att alla här inne är beredda att göra lite mer och anstränga oss lite hårdare för Ronaldo i det defensiva, så att han ska kunna stanna kvar uppe på topp och göra sina mål. För vi vet att han kommer kompensera oss genom att göra just de där målen som gör oss till världsmästare. Ja. Så det blev liksom uttalat från laget självt att men låt karn fuska liksom.
Ja.
Vi kompenserar, han gör målen, och det är så vi lägger upp det. Vi börjar i den änden, inte tvärtom. Och Scolari är många saker, men det är en klok. Ja, när han är pragmatisk så är han väldigt pragmatisk. Och här liksom bara köpte han, ja men visst, okej. Okay. Är det så ni vill köra, så gör vi på det sättet. Och Ronaldo gjorde inga mål mot Jugoslavien. Han spelade bara en halvlek, men nu var han tillbaka i loopen. Och väl uttagen och spelklar inför VM, ja, då börjar ju målen komma. Näst sista genrepsmatchen, ja, då är det 1+1 mot Malaysia. Sista genrepet, 2 mål mot Sydkorea. Och framme vid regnbågen. Visserligen bara vid regnbågens början. Men ändå vid den VM-turnering som hade räddat karriären för Ronaldo. Hade det inte varit för den, då hade han givit upp.
Ja.
Nu hade han kämpat på och härdat ut. Bara för att just nå regnbågens början. Nu var det dags att börja klättra för att kanske till och med även komma till det slut.
Och han gör en rätt fin klättring här du.
Ja, det får man fan säga. Och ja, det är ju fan bokstavligt talat steg för steg och hela tiden framåt och vidare uppåt. Premiären mot Turkiet, ja, då är det 1-1 och 2-1 seger. Sen är det andra match mot Kina. Då är det 1-1 och 4-0 seger. Sista gruppspelsmatchen Costa Rica. 2 och 5-2 seger. Sen en tuff jävla åttondel mot Belgien. Men det blir ändå 1 och 2-0 seger. Kvarten mot England, den minns alla. Ja. Och det blev ju Ronaldinhos match. Både mål och rött kort. Och faktiskt ingen fullträff av Ronaldo. Men till sist ändå 2-1 seger. Och så då semifinalen mot Turkiet. Den jävligt jämna semifinalen mot Turkiet. Den som, ja, men i slutändan ändå avgörs av att Ronaldo både ser ut som sitt gamla jag och som någon som improviserar fram en ny typ av mål. För hans sätt att vända upp och ta fart mot Turkiets backlinje och straffområde. Ja, den känner vi igen. Men han har liksom inte riktigt längre kraften och klippet kvar för att bara spränga sig hela vägen fram till mål. Utan nu får han istället, ja, men hitta ett avslut när det blir för trångt. Då han håller på att fångas in. Alltså hitta den klassiska tåfjotten. Ja. Som vi reducerar den i Sverige. Alltså futsalskottet. Ja. Det man tar till just när man inte hinner köra pendeln. Eller när man för den delen inte bör göra hela vristskottspendeln. För ja, Ronaldo, det är inte känt utåt, men han har ju problem. Och liksom är det knä, det är alltid knät. Och det är dessutom baksidan. Och så är det liksom saker kopplade till det, så han har någon typ av lårproblem nu som får honom att dra sig för att skjuta för fullt. Ja. Så det är också en del i det. Ja, det är kanske för trångt för att hinna få iväg det hårda skottet. Men det är också så att han behöver skjuta på ett mer skonsamt sätt för att rädda sig själv. Och ja, men den verkliga mästaren, han improviserar väl fram precis det situationen kräver. Så Ronaldo gör målet och får fira på, ja, men ett halvt nytt sätt. Det är inte längre alltid armarna utsträckta som Kristusstatyn i Rio som det länge var. Utan nu är det ju, och ni känner till den allihop, det här liksom vaggande fingret som man verkligen, ja, men patenterar i samband med VM 2002. Och vad är det därutöver som vi förknippar med den här matchen och liksom Ronaldos framtoning?
Är det hans bedrövliga frisyr?
Precis,
eller?
Ja. Precis vad det är.
För att hans son ska känna igen... Ja,
det är ju en teori.
Ja, man har tagit mist på honom med Roberto Carlos tidigare, tror jag.
Ja, men jag tror alltså det även här, ja, finns det olika versioner även från Ronaldo, ja, själv. Och han har ju också en variant som går ut på att just för att han drogs med skadeproblem som han ville tysta ner, så gjorde han det här med avsikt för att pressen skulle få något annat att skriva om. Ja. Ska vara en avledande manöver för att mörka sin skada.
Det var det verkligen.
Jag tror inte att någon av de varianterna, nej, är sanna, utan när man just går igenom alla hans olika utsagor så verkar det bara vara att, ja, men han skulle klippa sig inför semifinalen, skulle raka huvudet precis som han brukade göra, liksom, ofta flera gånger i månaden. Nu hade det gått lite längre än vanligt sen senast, så nu var det verkligen dags. Och han satte sig i frisörstolen. Det är klart att det brasilianska landslaget har en egen frisör. Och de kör igång. Och som ett skämt så stannar bara frisören med den där lilla triangeln kvarlämnad. Och Ronaldo bara, fan kolla, sjukt ändå. Men jag ska visa grabbarna liksom upp i frisörstolen, ut i korridoren. Och liksom de reaktionerna, liksom tjuten av skratt, starkare än vad Ronaldo hade trott. Liksom, oj jäklar, det är ett fan tryck i den här frisyren. Och så blir det väl någon typ av, ja, men utmaning. Det som idag hade blivit känt som en TikTok-challenge. Ja. Du skulle aldrig våga gå ut så där på en fotbollsplan inför tv-kamerorna. Det skulle jag inte våga. Nej, det skulle inte våga. Watch me.
Ja.
Och där tror jag väl att sanningen ligger. Det började som ett skämt. Det väckte så starka reaktioner. Och det spann vidare till någon typ av utmaning eller vadslagning. Och att det var så det gick till när Ronaldo förstörde frisyrpreferenserna för en hel generation av barn som var små 2002.
Ja. Gilberto Silva to Ronaldo. Ronaldo to Brazil. Oh, what do you say about that? Extraordinary. 49 minutes gone. Every World Cup needs a hero and Ronaldo is one here. His sixth goal at the tournament. And even Rustu could do nothing about that.
Och i finalen väntar Tyskland och det är första gången i VM-historien Brasilien möter Tyskland, hur otroligt nog den är.
Ja, det är lite svårtuggat. Sen skulle de ju komma att stöta på varandra fler gånger.
Ja.
Men ytterligare en VM-final och då möjlighet till, jag vet inte om det är upprättelse eller revansch eller förlösning eller vad det egentligen är Ronaldo har för möjlighet. Men klart det är ju i alla fall att det är en annan Ronaldo 2002 än det var 4 år tidigare. Det har hänt en del sen sist. Han har behövt gå igenom rätt mycket. Och det har ju också fått konsekvensen att det är en ny och annan Ronaldo som nu står inför sin andra eller till och med tredje VM-final. Han är ju mycket mer av en straffområdesspelare. Mycket mer av en poacher på andra sidan knäskadorna än han var dessförinnan. Det är ju inte längre Santiago de Compostela Ronaldo.
Nej.
Som bara tar bollen på mittplan och springer och bumpar som en jävla radiobil med målsökande sikte. Utan nu är det ju mycket mer den här Ronaldo som utnyttjar friheten som Cafu och lagkamraterna har givit honom. Som liksom hovrar omkring runt straffområdet och sniffar sig till målchanser. Och runt detta uppstår någon, jag ska inte kalla konflikt, men ett litet meningsutbyte på den sista träningen som har blivit signifikativt i efterhand. För det är någon avslutsövning, eller det är rättare sagt är någon anfallsövning där några anfallare går mot ett uppställt försvar, ska försöka komma till avslut och så som Scolari har byggt upp det så är bollen död när det har avslutats. Det är liksom inte massa returer och spel på nästa situation utan det är ett avslut, sen nästa gäng, nästa övning. Men Ronaldo, han ville ju inte köpa det. Utan han tycker att den här anfallsövningen måste ju spelas klart, spelas ut. Blir det retur måste jag kunna gå på returen. För det avgör ju helt hur jag positionerar mig och hur jag förhåller mig till anfallet. Ifall det bara är ett avslut, då är jag den typen av löpning. Ifall jag kan höka på returer, då håller jag mig vid bakre stolpen och liksom ser till att backarna är där. Och då står och diskuterar ett tag. Mm. Och sen, sluta det, jag är tränare, jag bestämmer liksom, det blir inga returer, gå av, gå bort. Och det är inte ett stort, det är ett stort bråk, men de gnabbas om det ett litet tag. Och sen var den dagen slut och så var det faktiskt matchdag och det var frukost och det var lunch och sen kunde inte Ronaldo själv stänga ut ekorna från 98 längre. Lunchen intagen, dags att gå till rummen och vila.
Fast inte han va?
Han vågade
inte. Nej, det förstår jag.
Ja, det gör man ju någonstans. Det är inte vidskeplighet. Nej, det är väl bara mänskligt. Ja. Nej, jag lägger mig inte för att ta en tupplur och vaknar upp med 23 skrikande lagkamrater runt mig och malande käkar. Nej, inte den här gången. Så han försöker hålla sig vaken och tycker att tiden går ganska sakta så han vill ha någon att vara vaken med. Men alla andra jävlar ligger ju och sover. Tills han då till sist hittar en öppen dörr och reservmålvakten Dida. Och jag ska inte säga att det var Didas största bidrag till VM 2002, men det var nog Didas största bidrag till VM 2002.
Ja, och det var inte litet.
Nej, liksom tala Ronaldo lugn och hålla Ronaldo sällskap under ja, men en egendomligt inverterad typ av vargtimme. Och med den avklarad, då var tydligen Ronaldos egen nervpers, hans liksom personliga purgatorium, också färdigt. Nu fanns det inte kvar några spöken från 98 längre, utan nu var det dags för match. Och ska man tro honom själv, ja, men var rätt avspänd och ja, men på en bra plats fram mot avsparksvisslan. Och om det inte redan var så förstärktes det definitivt när Scolari, ja, men nu gjorde något som Ronaldo förstod sig på och uppskattade. För det sista som händer innan de går ut för att spela matchen, det är att Scolari visar ett tv-inslag som den brasilianska kanalen Globo har gjort. Och de har då varit runt i Brasilien och besökt olika kvarter och grannskap som har levt upp med mästerskapet. De har ju sin tradition att pynta, dekorera och måla sina kvarter gulgröna när det är dags för VM. Och de var lite här och de var lite där, men de avslutade rimligt nog i Bento Ribeiro, alltså Ronaldos gamla uppväxtkvarter. Och där satt han i Yokohama och så såg han bilderna hemifrån där barnen i grannskapet hade målat samma väggar som han en gång hade målat, som drömde samma drömmar som han en gång hade drömt. Och nu skulle han ut och uppfylla dem.
Ja.
Och det funkade för honom.
Ja, fan vad fint.
Det funkade för honom, för han är inte dominant i finalen, men han gör det den nya Ronaldo gör.
Ja.
Han sniffar upp målchans, inte bara det, alltså första målet, då är det han som är där med stark återerövring och ser till att det uppstår en situation högt upp i plan, och sen då när skottet går, ja, då sticker han mot mål i precis rätt läge för att inte bli offside, men för att ändå hinna före försvararna. Och det är ju en rätt hopplös typ av framstörtning egentligen. Alltså det är Oliver Kahn i Tysklands mål.
Ja.
Turneringens bästa spelare. Han släpper inga onödiga returer.
Nej.
Fram till stunden då han plötsligt släpper en onödig retur. Och som Gary Lineker brukade säga, måltjuvarnas eget evangelium. Det handlar inte om att vara på rätt plats vid rätt tid. Det handlar om att vara på rätt plats hela tiden.
Ja.
Ska du slå in en retur, då måste du först gå på 9 andra som aldrig kommer.
Ja.
9 gånger kommer Kahn hålla bollen. Den 10:e, då släpper han den. Och då ska du inte bara komma, utan du ska komma rätt. Du ska komma efter offsiden med före försvararna. Och precis så gör Ronaldo. Stöter in returen och har läget efter matchen, går fram till Felipao Scolari och säger, vad fan, hur var det egentligen med de där returerna? Och Scolari, den gamla mustaschgubben, garvar och bara kisser Ronaldo på kinden. För då har han ju inte bara gjort ledningsmålet, då har han ju även avgjort och punkterat VM-finalen med den där perfekt placerade bredsidan ner i Oliver Kahns vänsterhörn.
Aí aparece o Cleberson de novo, já parte pela direita. Cafu já partiu da velocidade. Ele cortou pro meio, lá vem o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu.
Och det var ju inte så att Ronaldo och Scolari gick runt och surade gentemot varandra. Utan när målen är gjorda och när matchen är vunnen, då ser ju Scolari till att byta ut Ronaldo i 90:e. Och det här är liksom ingen Hector Couper-grej. Utan det här är ju för att han vill ge Ronaldo inte bara ovationen och strålkastarljuset, utan framförallt tillfället att faktiskt supa in ögonblicket.
Ja.
Där kan han gå av planen och han kan titta sig omkring på lagkamrater, på läktare, och han kan faktiskt ta det för vad det är. Han behöver inte längre vara uppslukad av matchsituationen. Han kan avslappnad ta en halv minut då han går av planen och vet om att han har vunnit VM och att han har avgjort VM-finalen och att allt det, ja, men han inte ens vågade drömma om och hoppas på när knät hade exploderat, på något jävla sätt ändå hade besannats.
Ja.
Och en viktig bifigur i hans personliga historia, det är en herre som heter Rodrigo Paiva. Och den jäveln har haft mycket med att göra. Det är presschefen för det, eller det var presschefen för det brasilianska landslaget. Jobbig, sliskig figur. Men han var även någon form av personlig PR-människa i Ronaldo-staben. Och ja, men hade funnits väldigt närvarande runt Ronaldo under skadetiden. Och nu var det av alla jävla människor han som fick den verkligt varma omfamningen när Ronaldo gick av sidlinjen som utbytt matchvinnare. Och det, ja, men Ronaldo minns att han tänkte och liksom det han sa till Rodrigo Paiva, det utgick från att han tidigare, ja, men vad var det han sa? Han sa att tydligen är besvikelse min följeslagare i livet. Så hade han gått och känt egentligen sedan våren 98. Fan, hon föll på mållinjen inte gång efter gång och sen VM och sen allt med knäskadorna. Ja, varför drabbar allt detta jävla elände mig? Jag är väl en ganska hyvens kille ändå, liksom. Ja. Men trots detta, och den liksom tanken var inte flyktig, utan den hade han verkligen burit runt på i flera års tid och inte kunnat skaka av sig. Men nu hade han känt och nu hade han sagt till denna Rodrigo Paiva att nej, Gud har faktiskt varit god mot mig ändå, inte sant? Och Ronaldo, Gud har varit god mot dig.
Får man nog säga ändå.
Och det var inte bara heller det att han vann VM, att han avgjorde finalen, utan det blev ju Ronaldos VM-turnering detta. Han gjorde ju totalt då alltså 8 mål. Och där och då var det mesta som någon hade gjort på 32 år.
Ja.
Idag är det mesta någon har gjort på 52 år.
Ja.
Och det finns ju inget som tyder på att någon ska tangera eller besegra det den här vintern.
Nej.
Sen ska de ju förvisso liksom utöka antalet lag och matcher framöver. Så vi får väl se. Men ja, kom tillbaka någon när ni också har gjort 8 mål i en VM-turnering. Det är nu några generationer som har försökt. Och det är bara Ronaldo som har lyckats.
Ja. Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Karla.se. Karla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Karla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Karla.
Just nu har Karla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Karlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Karla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Karla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Karla på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Karla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Karla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, ja. Alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen. Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak, ja, för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan, går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida, ja, flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den, ja, stående hela tiden.
Ja.
En liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
air-up.se KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja. Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Ti chiedo solo un saluto per tutti i tifosi rossoneri.
Un grande saluto. Arrivato finalmente. E spero date troppe soddisfazioni a questi tifosi.
Grazie Ronny.
Prego.
Och sen måste jag citera här nu Capello, för att han blir uppringd i januarifönstret, så blir han uppringd av Berlusconi som frågar efter, ja, hur är formen med Ronaldo, och Capello säger att ja, alltså han är ju rejält överviktig och vägrar träna. Och så och dagen efter säger Capello, så öppnade jag tidningen och stod att Milan har köpt honom. Och jag skrattade så jag höll på att dö liksom.
Nej, alltså det hade ju viskats lite om en återkomst till Inter. Men ja, jag vet inte om det är så att tillfället gör tjuven eller att tjuven skapas av tillfället. Men det fanns väl något i Milans situation som gjorde dem halvt tvungna att agera. Det fanns ju något i Berlusconis person som drogs till, ja, men namn med den tyngd och status som Ronaldo fortfarande hade. Men det här är ju året efter Calciopoli. Ja. De har inte skickats ner i andra divisionen, men de hade börjat med ett 8-poängsavdrag. Det såg svårt ut att rädda ligaspelet, inte minst eftersom att de egentligen inte hade ersatt Andriy Shevchenko. Så det var väl det som var mekanismen som tog dem till Ronaldo. Det är inte en jättestor chansning och det är inte jättedyra pengar. Men det är ett namn och en målskytt, och vi kan behöva båda de sakerna. Och sen är ju något väldigt betydelsefullt som sker omedelbart efter Ronaldos ankomst till Italien. Ja, men Milan Lab får titta på honom. Och det finns rätt mycket i Ronaldos karriär som får en att känna att, ja, men varför såg inte folk till att kolla upp grejer tidigare? Hade han inte rätt folk omkring sig? Men det liksom ganska avancerade medicinska systemet runt Milan leder ju fram till att på bara några dagar blir han diagnostiserad med det tillstånd som heter hypoteros. Och även detta är något jag vet väldigt lite om. Men
att man blir.
När jag läser på så är det tydligen så att sköldkörteln producerar för lite hormoner. Det gör ämnesomsättningen permanent låg. Och det leder till att det rätt och slett blir väldigt lätt att lägga på sig vikt. Ja. Och väldigt svårt att bli av med den.
Ja.
Och jag minns ju när det började snackas om hypoteros. Folk garvade åt det också. Ja. Ja, vadå? Han nu kommer på en bortförklaring eftersom att han inte orkar gå ner i vikt. Men så är det. Alltså, det är väl en helt jävla legitim förklaring till att kilorna blev ännu fler än vad de annars hade blivit. Ja. Hans träningsflit var ju inte den största här mot slutet. Men det var inte så att han träningsvägrade. Det var inte så att han stod helt stilla i alla matcher han spelade. Det var inte så att han bara åt barbecue 8 dagar i veckan. Nej. Utan han hade säkert haft något kilo för mycket oaktat det här med hypoterosen. Men ja, han kanske inte hade haft 20 kilo för mycket. Nej. Vilket han ju faktiskt hade under sina sista år som fotbollsspelare stundtals. Men nu kunde ändå Milan konstatera detta. Och de kunde i någon mån behandla det. De kunde inte ösa på för fullt på det sätt som mer eller mindre avhjälpt problemen. För då var de tydligen inne på dopningsklassade preparat. Ja. Men de kunde i alla fall göra något. Han fick väl någon sorts medicinering. Och effekten blev också ganska omedelbar. Det var inte så att han var nere på 84 igen, men jag tror han tappade 5-6-7 kilo.
88 kanske.
Capellos. Ja, men det är någon, exakt, Capellos målbild. Och det utan att egentligen göra så mycket än att komma till Milano, få rätt medicin och träna på, ja, men hyfsat som vanligt. Så när han väl kom i spel för Milan, men då såg han ju oväntat bra ut. Ja. Och han fick oväntat hög effekt. Han fick spela med Kaká och gjorde 2 mål mot Siena, det första han gjorde i Serie A. Och sen var det, ja, men ett par segrar till och något kryss. Men ja, sen dags för the big one. Derbyt mot Inter mars 2007. Och Inters relation till Ronaldo är ju inte alldeles entydig.
Nej.
Tydligen med i Hall of Fame i alla fall. Det visste jag inte, men det känns rimligt.
Och det är nog antagligen, har vi betalt så mycket pengar för honom, vi har vårdat han så länge. Så.
Jag tror också att här har nog tiden läkt en del sår. För jag uppfattar inte idag att interistis hatar Ronaldo.
Nej.
Inte generellt i alla fall. Men här våren 2007, då var det så. Och de mobiliserade ju genom att då dela ut visselpipor av plast till alla blåsvarta på det här derbyt. Så det var liksom 33 000 visselpipor som drog igång när Ronaldo rörde bollen. Det är ett rätt jävla påfrestande ljud, alldeles oavsett om du spelar eller tittar på fotboll. Men trots då detta, vem fan är det som tar tag i matchen? Vem är det som gör första målet med ett distansskott från fornstora dagar? Ja, men det är klart att det är Ronaldo. Ja. Som struttar runt där och jublar med händerna för öronen. Och inte vet jag om han själv brydde sig. Jag misstänker att han faktiskt inte gjorde det. Men det var ju då Julio Cesar i Inters mål. Och Julio Cesar, han hade blivit tillsammans med den här tjejen Susanna Werner. Som Ronaldo hade varit ihop med när han först flyttade till Milano. Och det gjordes ju ett stort nummer av detta i boulevardpressen. Men någonstans får jag ju känna, Ronaldo struntar väl i vilket. Ja. Kvinnorna kom och gick, ifall jag ska vara lite sån. Och ja, Ronaldo tycktes fortsätta framåt hyfsat opåverkad av allt det. Men ja, han gjorde mål i det här derbyt. Han vann inte det, för ni inte spelar en kille som heter Ibrahimovic. Och han vände matchen rätt mycket av egen kraft. Men i och med detta blev ju ändå Ronaldo, och det är, så vitt jag vet, fortfarande den enda fotbollsspelaren någonsin som gjort mål för båda lagen i ett Milano-derby och för båda klubbarna i ett El Clasico. Och alltså, hans första vår i Milan, bra. Riktigt bra. 7 mål på 12 starter. Det är inte fornstora siffror, men det är precis vad Milan behövde. Och de gick med honom i laget från 7:e till 4:e plats och kvalificerade sig återigen för Champions League, även ligavägen. Det visade sig att det hade de inte behövt, för de gick ju faktiskt och vann Champions League den här våren också. Och där finns det ju något typiskt att Ronaldo var med, men han var inte med. För han hade ju spelat Champions League några minuter här och några minuter där för Capello och Real Madrid.
Ja.
Så han var förhindrad att representera en andra klubb samma Champions League-säsong. Och därför fick han stå vid sidan och titta på. och kan inte titulera sig själv som Champions League-mästare. Och det är många stora spelare som inte kan det. Det är allt från Cantona över Bergkamp till Cannavaro och Buffon och sen då Totti och Zlatan.
Ja.
Men det går liksom inte att komma ifrån att Ronaldo, ja, men han är den största, han är den bästa som spelat under Champions League-eran utan att vinna.
Men det som har sett rätt bra ut blir tuffare nu, va?
Ja, hans andra säsong, det som ska bli hans första hela säsong i Milan, ja, den blir det aldrig någonting av överhuvudtaget. Utan han kommer skadad till säsongstart, förblir skadad genom så gott som hela hösten. Han har ju ett framträdande under höstsäsongen och ska sen ta ny fart in i våren, är det ju tänkt. Och det gör han, jävlar i mig. För i återstartsmatchen möter Milan Napoli hemma. Och det är Patos första match i Europa. Man tror att det ska vara något minnesvärt.
Ja,
ja, nej, kanske både och. Men anledningen att minnas den här matchen, det är ju tvärtom istället för att en annan brasiliansk ikon gjorde sina sista mål i Europa. Ronaldo gör två. Och Milan besegrar Napoli med 5-2. Men det är då sista gången som Ronaldo får europeiska målnät att sjunga. För det blir något ytterligare framträdande. Men det är lite hackigt i ännu en månad. Och sen är det match mot Livorno hemma i början av mars. Och Ronaldo hoppar in efter en knapp timme. Och sen är det hemskt nog som att det som hände nästan 8 år tidigare nu upprepar sig igen. Det är en annan situation. Det är inte så att han vänder upp och försöker rycka, utan det är ju en nickduell som innebär att han kommer fel när han landar. Men samma knä som viker sig och samma skrik och gråt och bedrövade lagkamrater och, ja, men för den delen då även samma diagnos som kan konstateras efteråt. Det är den där jävla knäskålen och den där jävla senan igen. Och det är en aningen lindrigare skada än förra gången, men det är en lång konvalescens som väntar, en oviss konvalescens. Och eftersom Ronaldos korttidskontrakt med Milan går ut till sommaren, så blir tyvärr Ronaldos avskedsbild till den europeiska fotbollen den då han vrider sig i plågor och skriker av smärtor då han blir utburen på bord från San Siro. Jag tycker som sagt inte att det är en av historiens tre största fotbollsspelare, men jag tycker absolut det är rimligt att resonera kring om det är en av tidernas 10 bästa fotbollsspelare. Ja. Och då jävlar har man uppnått rätt mycket. Ja, vad sa vi? 2 Ballon d'Or. Det fanns väl på den tiden det här liksom FIFA-priset som många just då satte ännu större betydelse på. Det vann han 3 gånger.
Ja.
Världsmästare, ja, 1,5 gång. Formellt sett 2 gånger. Copa America 2 gånger. På klubblagssidan, ja, men så många titlar att jag inte kan räkna dem. Och än mindre kan jag hålla rätt på alla individuella utmärkelser.
Plus att alla som någonsin har spelat med honom eller mot honom säger att det är det värsta jag någonsin har sett på en fotbollsplan.
Absolut.
Inklusive Zidane.
Ja. Absolut. Och därtill, det jag själv nästan sätter störst värde på av allt, hans inflytande och eftermäle. För du har en hel generation kids som nu har blivit vuxna, nästan till och med lite gamla i fotbollsår räknat, som refererar till Ronaldo som sin absolut viktigaste förebild och mest givande inspirationskälla och största idol. Det är liksom alla offensiva spelare ja, men säg som föddes på 80-talet, ja, och som var små när Ronaldo var ung. Och det är ju allt från just Cristiano Ronaldo. Han säger ju att ja, men den andra Ronaldo, den första Ronaldo, ja, det var min stora idol. Och för han var det tillsammans med Ronaldinho.
Ja.
Sen är det ju allt liksom, från Sergio Aguero till Mohamed Salah och för den delen Leo Messi, som visserligen måste brasklappa med Argentina och Maradona.
Ja, ja, det är klart.
Och, såklart. Ja. Men i stort sett alla ur den generationen, de som var små och formbara och på jakt efter hjältar 1996 eller 1998 eller 2002. Och tydligast av allt blir det väl kanske med superstjärnan som, ja, men vi har allra närmast oss. Och det är ju Zlatan Ibrahimovic, som ju är ganska tydlig med att han inte är så lätt imponerad,
ja,
liksom åt middag med svenska kungen. Det rör ju honom inte, nej, i ryggen.
Nej.
Men att se Ronaldo, att vara på samma fotbollsplan av Ronaldo, det finns ju det klippet som jag vet att du och alla andra har sett,
ja,
som talar för
det,
sig själv.
Ja. Han kan liksom inte hålla tillbaka masken längre.
Ja, och det är just infekterat Milano derby.
Ja, han bara står och bara, fy fan, där är kungen. Ja.
Och för honom är det ju någonstans, tror jag, där han kände att han verkligen lyckats. Där hade Zlatan kommit hela vägen. För det har ni ju också sett, liksom bilden av honom hemma på pojkrummet, där väggarna är affischerade med Ronaldo-planscher. Och han har ju också sagt att liksom, även om de inte fick samma spelstil, så var det ju Ronaldo han försökte efterlikna på gården på Rosengård. Det var hans finter, det var hans rörelser. Och Zlatan håller fortfarande fast vid att hade det inte varit för det och allt jag lärt mig av Ronaldo, hade jag i alla fall varit en annan spelare. Och därpå, ja, men det som faktiskt aktiverade de här avsnitten, det som fick mig att känna att ja, men nu gör vi dem fan, för vi har ju pratat om Ronaldo väldigt länge,
ja,
men här lite tidigare under hösten, alltså kom det ju då dels den här dokumentären, men den var ju inte ett argument för att göra avsnitten.
Nej.
Den var ett argument mot, nu berättas den historien på det sättet. Men dessutom så vann ju Karim Benzema Ballon d'Or, och det är väl han vid sidan av Zlatan som verkligen har tagit djupt intryck och som känner ett behov av att kreditera Ronaldo för, ja, men sin egen fotbollskärlek och därefter då den egna karriären och de andra framgångarna. För Karim Benzema gjorde ju ett nummer av det när han skulle hålla sitt tacktal efter att ha vunnit Ballon d'Or. Du vet, de där tacktalen som annars bara går ut till, ja, men familjen och agenterna och kanske lagkamraterna och möjligen någon tränare. I Karim Benzemas fall, ja, ibland någon rappare också. Men den här gången så såg han ju till att tacka den han verkligen ville tacka. Och det var ju Ronaldo. Som Benzema sa, för mig finns det ingen annan anfallare. Och det han gjorde på planen är omöjligt att upprepa. Och i hela historien är han den enda anfallaren som skulle få mig att sätta mig på bänken utan ett ord om han också spelade i mitt lag och konkurrerade om startplatsen. Och ja, men Benzema, fransk algerier, Zlatan, svensk med rötter på Balkan. Vi har Mohamed Salah i Egypten. Vi har Sergio Aguero och Leo Messi i Sydamerika. Vi har Cristiano Ronaldo på Madeira. Och vi har 1 miljard andra kids i världens alla hörn som tog väldigt djupt intryck av Ronaldo. Och jag tror det finns något i det liksom, bara ryggradsmässigt. Var spelade Ronaldo?
För Brasilien.
Ja, men, ja, faktiskt. Ja. För dels finns det något i att, ja, men det är svårt att bara svara.
Ja.
Liksom, vart spelade Leo Messi? Han spelade i Barcelona.
Ja.
Vart spelade Cristiano Ronaldo? I Real Madrid och för den delen i Manchester, ja, United. Men Ronaldo, ja, nej, vad fan. Barcelona, Inter, Cruzeiro. Nej, jag tycker Brasiliens landslag, det är någonstans så nära du kommer,
ja,
ett rätt svar. Men Här ska vi inte hålla på att liksom problematisera den moderna bristen på klubbkänsla, utan här finns det något med värde att hämta. För i mina ögon så tillhörde inte Ronaldo en klubb. Han tillhörde visserligen ett land, men det stannade inte där. För Ronaldo, han var så stor att han faktiskt tillhörde hela fotbollen, hela världen.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.